kväll alla lyssnare och välkomna till veckans avsnitt av Mer än ord. Vi är på avsnitt 279. Lite skralare med folk idag, men vi kör på ändå. Det är jag, Lukas och Marcus Hansson och Emil som producerar. Hej.
God kväll.
Ja, eftersom jag och Hansson här har kört hårt hela sommaren så är vi lite slagna av värmen, så är vi lite trötta och har inte jättemycket att prata om så. Men vi har ju, vad heter det, lite mindre tid också. Men vi ska försöka hitta på någonting i alla fall. Jag skickade en nyhet till Hansson som han faktiskt inte hade sett. Och det var att några Palestina aktivister hade hängt upp, vad heter det, två hängda judar. Satt på dem sådana här pyjamaskläder, sådana här blåvita förintelselägerkläder då. Och judesköna. Vad heter det? Christer Mattsson, jag länkade den artikeln där till dig, Hansson. Men Christer Mattsson gick ut och sa att det var ett skolboksexempel på israeliserad antisemitism. Jag har nog aldrig hört just det begreppet, israeliserad antisemitism, men det jag antar att han menar är en antisionism och antisemitism blir nyans av varandra och de går in i varandra och de särskiljs inte riktigt som vissa vill att det ska göras. Jag vet inte.
Det är väl att antisemitismen kommer på grund av agerande i Israel.
Ja, men jag vet inte om jag har drömt med det, men är inte Israel en judisk stat, eller?
Jo, det är den.
Uttalat. Då känns det som att det kan finnas vissa beröringspunkter emellan. Jag vet inte.
Ja, och speciellt med tanke på att det finns en världsjudendom, eller världsjudenhet, också uttryck som används av gamla sunnitiska ledare. Så det är inte vi som använder dem, utan det är de. Det finns också beröringspunkter där. Till exempel att man stödjer nationen Israel i dagsläget.
Ja, absolut. Det känns som att man skulle gå runt till alla judar i Sverige och fråga om de stödjer det som händer i Gaza. Så, någon ensaka kanske gör det, men så majoriteten skulle jag säga stödjer sina landsmän.
Jo, men alltså, hade det varit rätt och riktigt, alltså om de här judarna behandlats så som vi behandlas eller många andra, så skulle ju liksom Aftonbladet, SVT och alla Bonniers och sånt, de skulle ringt ner de här judiska ledarna och fråga om de tar avstånd från staten. Och gör de inte det så skulle de liksom utan pardon hängas ut.
Kommer du ihåg det där med, vad heter det, AFS? De ringde upp ledaren angående att han hade skakat hand med Per Öberg och Saxlind. Det blir ju typ sådana grejer.
Precis. Så, jo, men alltså absolut. Alltså, så tänk, det är bara en handskakning. Kan du tänka dig vad de liksom stödjer och, alltså, i Israel i dagsläget?
Det är, liksom. Jo.
Och så kommer den här, jag såg den, jag har hållit på och praktiserat folkgemenskap nu i några dagar, så jag är rätt mör. Men du vet, sen så bara taggar man till när man ser sånt här. Min särskilda avsky för ett visst folk. Men alltså, tittar man på det så är det ju bara återigen gnäll. Så som jag uppfattar det här, och jag bara tittar på det i 5 minuter, är det ju helt så att den här personen vill påpeka att det har skett 2 folkmord. Ett mot judiska folket av de tyska nationalsocialisterna. Och ett pågående nu av de judiska sionisterna i Israel. Så
Det vad heter Mats som skriver, tror jag, det är att verket är laddat med judarnas största kollektiva trauma, förintelsen. Och det impliceras att judarna nu utför det som en gång drabbade dem. I det ligger föreställningen om den kollektiva juden, att man agerar som en kropp, som en enhet. Därav blir det antisemitism, enligt Mattsson.
Kan du ta det där sista igen?
Att i det ligger föreställningen om den kollektiva juden att man agerar som en kropp, som en enhet.
Mm. Men alltså, saken är den att det är också så här typiskt, det är så att
alla att, andra helt enkelt att man säger måste... judarna, inte Israel. För Israel blev ju inte utsatta för förintelsen, utan det var ju judarna som blev det.
Mm. Nej, men ja, det är ett ständigt problem med det här att man helt plötsligt måste gå ner på individnivå och kanske mindre gruppnivå. Man kan aldrig bara säga judar. Men judarna får säga liksom svenska amerikaner eller ryssar eller ukrainer eller gud vet vad. Alltså så fort det sker en generalisering så är det automatiskt hat, vilket det inte alls behöver vara. För en generalisering skulle man säga att en grupp liksom har kanske 90% som stödjer en viss sak. Det är väl självklart att man generaliserar och kanske säger då X i plural då. Så, men du vet, de här är så jävla, det är därför man typ hatar de här individerna också. För de är så jävla lipiga. De sitter och verkligen och terrorbombar barn, skjuter dem som ska ha mat och allting. Och så sitter de och liksom, så har den här personen gjort ett konstverk då. Och man kan tycka vad man vill om det. Jag tycker inte det är så hemskt. Men där man försökt likställa att här har skett ett folkmord och här har skett ett folkmord. Och för att då helt enkelt få folk att se deras perspektiv. Och så sitter folk där. Det ska inte få lov att visas det här med för alla de här människorna pratar om anständighet. Jag menar, Mattsson är liksom bara dum i huvudet. Alltså han är generellt dum i huvudet, för han säger deras största trauma. Jag skulle nog säga att den faktiskt inte är det, utan det är ett nutida trauma, det vill säga att det närmaste de har. För jag menar, tittar man på den judiska historien och sånt, så när romarna kom och slog sönder hela deras land, liksom alltså begravde deras statyer. Ja,
förstörelse liksom av templet
var ja, ett andra precis, templet. Sådana saker.
Det där 70 efter Kristus, det var ett större trauma, för det var det som gjorde att de gick ut på sitt äventyr ute i världen.
Jag har ju sett relieferna från det där tåget där det avbildas som man har slått sönder Judea och tagit deras saker tillbaka till Rom.
Mm, mm.
Alltså så jag skulle nu säga att det är alltså en motsvarighet egentligen i princip är att Israel förstörs och judarna liksom tvingas splittra överallt liksom runt om i världen. Det skulle kunna vara en motsvarighet. Visst, det kanske inte på samma nivå alltså, i antal människor och sånt, men på den tiden så var det ändå...
Ja.
Bara för att det är färre människor för så tittar man, det levde inte så många människor heller då. Så.
Nej, men exakt. Han, vad heter det? Christer Mattsson skriver ju mer... han skriver det här att det är kopplat till staten Israel och den här typen av antisemitism. Och, så säger han att han påpekar dock att det är fullt möjligt att kritisera staten Israels agerande utan att det går över gränsen till antisemitism. Citat, man kan uttrycka i princip vilken form av kritik som helst. Det är inte dess styrka eller riktning som gör den antisemitisk. Problemet är när man använder sig av föreställningen att Israel gör det de gör för att de är diaboliskt onda. Eller att judar är kollektivt ansvariga på ett eller annat sätt. Men Israel är ett land. Ett land kan väl vara diaboliskt ont? Det får man väl tycka, eller?
Det är bara har man tittat på Hollywoodfilmer så finns det jättemånga länder och nationsledare och grupper inom de nationerna som har varit diaboliskt onda och det är bara den amerikanska hjälten och den nationens små demokratiskt älskande förälare som är de goda liksom som ska störta ondskan. Så jag menar, och vi ska inte glömma bort att det är liksom Hollywood är i stort sett väldigt kontrollerat av judar. Så de, ja. Men återigen så vill jag bara liksom, man behöver inte lyssna på de här människorna. Man kan ju bara skita i och läsa Aftonbladet och sånt. Och så.
Ja, men det är kul. En annan intressant...
Jag tror inte folk till att ta del av det.
Nej, jag uppmuntrar jag inte. Men det är lite så här, det är kul att veta hur folk tycker.
Sen men han tycker ju bara liksom, där det finns pengar.
Det är ju en agent liksom.
Ja, men, där finns pengar, det tycker han liksom.
Ett annat intressant grej var, jag kollade på Henkos Facebook. Jag är ju vän med honom på Facebook. Så jag kan ju följa hans Israel-kritik. Och han skrev ju lite grann om den här utställningen då. Han tog faktiskt inte avstånd eller så. Han var mest så här, med det Israel gör det värre typ. Men det var en som skrev, någon svensk som skrev i hans kommentarsfält då. Skrev så här, fast förintelsen var ju ett folkmord som i stor utsträckning drabbade judarna. Och nu är det Israel och judar som själva genomför ett folkmord. Visst finns det en poäng att jämföra med förintelsen i det fallet. Då svarar Henko då, sådana här kommentarer är så dumma och exakt det jag vill undvika i mina kommentarsfält. Att inte begå folkmord ska aldrig sammanblandas med vad ex-folkgrupp varit utsatt för historiskt eller användas som vapen i frågan. Israel borde såklart utan sin historik göra allt för att undvika civila dödsoffer eller inte bedriva folkmord. Och det är staten Israel som begår dessa brott, inte judarna som ett bredare begrepp. Jag vet inte, varför får man inte göra den jämförelsen? Det är väl jättesära historiskt relevant, jag vet inte.
Alltså tittar man liksom på folkmord och sånt så kan man ju se likheter i flera olika folkmord. Det kan man ju också liksom inför krig och när det gäller just och kanske liksom propagandamässigt övertyga den egna gruppen att den andra gruppen ska dödas liksom. Och försöka rättfärdiga det. Så man måste ju kunna göra liksom jämförelser varenda gång liksom. Och det här är ju en konstnär också, som jag har förstått det. Så det är klart att en konstnär liksom gör någonting som kanske är till för att ta i lite, ge
väcka anstöt. Men Hansson, modern liberal kulturmarxistisk konst har väl aldrig väckt anstöt på något sätt, eller?
Nej, den har ju inte det.
Det är inte så deras konst fungerar. Den stryker bara folk med hår, så uppmuntrar inte till debatt eller något sånt där.
Nej, det är bara att upplysa folk där också. Med just det här. Alltså återigen, liksom de här liberalerna. Jag menar, hade detta varit liksom ett konstverk, så hade väl kanske Mattsson liksom sagt att jo, men detta behövs liksom för vi har yttrandefrihet och folk ska kunna tåla anstöt liksom.
Jo, var det inte det typ såhär, de har gjort såhär konstverk där man såhär pissar på figurer av Jesus och såhär vanhedrar massa grejer och ja, hej och hå. Eller när de bara så här drog, alltså när de förstörde konst i USA i samband med typ BLM och runt där liksom, att de drog ner så här sydstatsstatyer och sånt där. Jag vet inte, Christer Mattsson gick väl inte ut då och liksom anklagade det för.
Eller när de gjorde svenska till negra i deras historieprogram.
Ja, det var det också liksom. Ja, just
nej, men det
var
ju inte länge sedan. Det är något konstnärligt som är till för att väcka anstöt.
Exakt.
Det är medvetet exakt. Liksom. Men hade vi då påpekat det så hade de sagt att de får lov att göra det. Liksom.
Jo. Visst är det så. Vad ska vi prata om nu då?
Nej, men jag tänkte, om vi fortsätter med Henko där, för om jag förstod det rätt så alltså så här, judar kan inte lastas för vad den israeliska staten gör.
Nej.
Men det är väl klart de kan.
Vadå, det är inte så att det är typ ett judiskt land med en judisk identitet och så här, ta ansvar för judar, och det är inte så att typ så här, judar kan fly dit efter de begått brott och så här. Det finns ju ingenting sånt där. Det är inte som att det är ett nav eller som en liksom underrättelsebas eller något sånt där. Utan det är ju bara ett sekulärt land som vilket som helst eller något.
Jo, men tänk dig nu, det är den här ryska kyrkan i Västerås liksom. De ska köpa tillbaka ja, den. Men ja. Då är det liksom som en, vänta nu, bara för att en människa är ryss. så ska inte de ta ansvar för vad Putin gör liksom. Men sådana liknelser gör man inte. Man pratar inte om antirysk, antirysk, ja, vad ska man kalla det? Jag hatar sådana ord liksom, men man talar inte om
propaganda, ryska. Hets, hat.
Ja, ryskhet. Man pratar inte om sånt där när man går på ryssar i Sverige. De är ju knappast ansvariga för vad Putin gör. Om man då tänker i sådana banor.
Men de får inte ens tävla i så här olympiska spelen och grejer. Världsmästerskap och sånt.
Ja, ja, precis.
Men det är alltså exakt. Men jag tycker när man tänker så här på rysshetsen. Alltså, rysshetsen är extremt stark. Och tittar man på många. Samma, vad heter det. Ta typ så här. Men boomers och sånt där. Som. Gråter när de ser det här. Och ser det som att det är typ så här. Den islamiska världen går till attack på liksom så här, våra kristna värderingar och vårt folk. Det är typ så de ser det. Men de själv liksom kan se typ så här en rysk 18-årig tjej och sen skriva typ ryss med två sätan i slutet och så här uppmuntra till folkmord typ mot dem. Så, ja.
Mm.
Nej, men det är lite så mot hets mot folkgrupp. Det funkar ju inte mot vita folkgrupper utan Nej. Det funkar ju mot judar.
Man måste förstå att alltså människan är ju liksom argumenterar alltid, de argumenterar oftast inte enligt principer utan efter egenintresse. Och det är väldigt viktigt att förstå. Förstår man väl det så förstår man liksom.
Det är ju propaganda.
Ja, ja.
Men vi erkänner ju det, men det gör ingen annan.
Nej, jag tycker faktiskt att vi använder rätt ord när vi kallar det för vad det är. Alltså propaganda.
Jo, vi är faktiskt rätt mer logiska, men vi kan ju vara propagandistiska också.
Nej, men just att vårt budskap är ett propagandabudskap. Men,
jo.
Men vad typ SVT, de säger ju att det är en objektiv sanning. Liksom.
Jo, exakt.
Och att ifrågasätta den här objektiva sanningen gör det till en ond människa.
Nej, inte för att vara sån, men alltså, jag kan liksom börja bara rabbla upp gången nationella vart oärliga för ett propagandasyfte. Sen är det väl liksom inte liksom lögn, men man förhärligar vissa saker och så drar man ner på vissa saker. Men det är ju... Men som sagt, vi har aldrig påstått gjort något annat så. Men sen är det väl, vad heter det? Men sen kan ju vi vara objektivt sanna, men då liksom försöker vi ju, vad heter det? Då är det ju oftast att vi liksom har källor på saker och liksom uttryckligen säger det. Men annars är ju propaganda, alltså det är ju typ av konst liksom.
Alltså saken med propaganda är ju att, alltså tyvärr, men så här enkelt är det ju. Den flesta, majoriteten och sånt har ju svårighet att ta till sig längre budskap. Och i och med att man har svårighet att ta till sig längre budskap så måste man bli mer och mer onyanserad. Alltså nästan så att det blir svart och vitt tänkande. Mm. Jag tycker liksom det här svartvita tänkandet är inte något positivt, men det är egentligen den breda massans fel att de inte liksom sett, istället för att sluta titta på massa skit så kanske de ska ta och läsa en bok någon gång då och då, men det vill de inte. Därav så blir, och det är inte bara vi utan det är egentligen allt fler och fler politiska aktörer. Och den här fördubbningen är ett problem för det blir typ en nedåtgående spiral.
Mm. Men man måste ha den här, man måste ha en grupp individer, tror jag, varje organisation som är intellektuella på det planet att de inte styrs av propaganda på det sättet. Att man kan liksom sitta och utmana tankar och liksom vara kontroversiell. För det är såklart att den breda massan kommer styras av propaganda, men man behöver folk som kan stå lite utanför det men även liksom ha bra uppsåt och så.
Ja, alltså tittar man på sådana politiska debatter och sånt, där har du ju när typ Kristersson och Magan Andersson och andra, då drar de fram sitt svartvita tänkande, men jag kan tänka mig att de är oftast oerhört mycket mer nyanserade i det privata eller när kamerorna inte är på. Alltså det här problemet med att det blir väldigt svartvitt tänkande är ju för att i Sverige så stöter man och blöter inte frågorna. Utan man har någon en timmes partiledarutfrågning och sen så är det bra med det. Men här är det liksom deras sakkunniga på, vad heter det? De olika politiska partierna och deras sakkunniga skulle få ställt upp i kanske en debatt som, eller debatter, man kan ju ta flera debatter i flera timmar, skulle ju snart den intellektuella gruppen förstå att det är kanske det här argumentet som är mest sunt. Anser de i alla fall. Men då kommer vi återigen tillbaka till problemet. Det är att folk inte tar till sig det liksom. Men å andra sidan så har de inte ens möjlighet att kunna ta till sig det. För att statsmedia då inte ens visar upp det. Och jag tror inte det finns något intresse från faktiskt de politiska partierna ändå. Vi har ju sett historiskt hur liksom politiska partier vägrar prata med sina meningsmotståndare för att de anser att det är fel taktik. Så till exempel Susanna vill inte prata med SD. Och SD är
inte prata med oss. Det är ju de nationella rörelsen också.
Ja, precis. SD vill inte prata med oss. Och andra vill inte kanske prata med kommunisterna och sånt. Alltså om man tittar på vänsterkanten. Alltså så den här alltså taktiken och sånt, den utmanas inte. Och den borde ha utmanats. Det vill säga att Åkesson kanske borde bli häcklad av folket liksom. Är han, du vågar inte ta debatten och bara kalla han en mes och ointelligent och sånt liksom. Och sen bara maler man på det ena tills han vågar ta debatten eller om han har någon representant som vågar ta det liksom.
Jo, Jimmy Åkesson blir dock häcklad, men av andra anledningar. Kan man säga. Det deras vapen nu spelar så där har ju inte varit jätteomtyckt så. Men vad heter det? Jag tycker du är lite rolig på så sätt att du är kontroversiell. Jag kommer ihåg till exempel två artiklar jag tyckte har varit bra från dig. Först den där typ kring tatueringar och sen den om identitet. Som blir lite så här motsträv liksom. Det är kul om man gör någonting som typ alla inom nationella rörelsen gör, typ tatueringar och så slår man lite tillbaka så.
Men jag förstår och men de där artiklarna, det är ju liksom för att kanske väcka någonting. Alltså en tanke och en idé. Varför man tatuerar sig liksom och sen ska man ju också, alltså allting kommer egentligen ner till resurser och att tatuera sig
visst.
Ja, alltså det är, man kan ju titta på sig själv liksom och vissa har gjort klottrat rätt rejält, men om man tittar så och räknar efter inflation och sånt, hur mycket har de här tatueringarna kostat?
Alltså en sliv, alltså gör en sliv nu, det kan ju vara typ 30 000. 20-30 000. Så, alltså om du gör en hel arm. Så.
Men
är det mycket detalj nästan?
Ja, ja. Men tycker man om tatueringar och sånt, om man har det lite som hobby eller man tycker att det är fint, då är inte 20-30 000 särskilt mycket. Alltså nej. Så. Säg att personen inte gillar att resa, så de byter ut kanske resan mot den här sliven. Så blir det inte så mycket på så sätt. Jag tycker mest att om man nu tittar liksom artistiskt, så tycker jag att många tatueringar är genuint fula.
Jag skulle säga att jag tror typ, jag tycker nog att alltså av tatueringen jag ser så skulle jag kanske säga att 15% tycker jag ser bra ut. Typ 10-20-15%.
Ja, och det stora problemet för de här tatuerade människorna är att tatueringen blir sämre över tid. Alltså så tatueringar, många tänker sånt att jag tror att de tänker så för att de agerar inte på ett annat sätt, är att när de har gjort tatueringen så är den gjord, men som jag har stått det så måste man fylla på med färgen efterhand liksom.
Ja, men det kan ta rätt lång tid innan tatueringar bleknar alltså till den grad. Men alltså man ser folk som har tatueringar typ så 30-40 år. Alltså då kan man ju se att de är slitna, men man måste ju inte fylla på. Det är inte så här så att du måste fylla på så här en gång varannat år typ.
Nej. Men det räcker kanske med, jag vet inte hur lång tid det är. Det har varit intressant att se över tid med fotografier. Hur det kanske finns på nätet, jag har inte kollat. Hur kvaliteten och skicket minskar på tatuering.
Alltså det man brukar väl säga typ att alltså mellan, alltså färger och linjer bleknar kanske mellan 2-10 år, och det kan vara beroende på liksom solens hudtyp och så här placering och sånt där. Men många tatueringar kan du ha hela livet och de kan fortfarande se liksom helt okej ut. Det jag tycker är det största problemet med tatueringar, det är att alltså de är liksom inte kulturella nog, eller de är inte betydelsefulla nog. Jag tycker inom nationella rörelsen tycker vissa kan göra bra när de kan liksom ha snygga motiv och de kan ha saker som känns liksom relevant och som har ett syfte, typ så här, ja men om man har slagits mycket på gatan och så tatuerar man in typ kampen kräver mer än ord. Det är så här, okej, då köper jag. Men nu är det nästan vanligare att man inte har eller nu är det nästan vanligare att man har tatueringar. Så har man inte tatueringar nu för tiden, då ses man nästan som ovanlig, och det är egentligen bara vanliga motiv folk har, typ så här vargar, dödskallar, vad heter det, typ Osta, så här rep, fåglar.
Jag ser skinkmarker i Sverige.
Ja, nej, men exakt. Det är så här väldigt kompasser, rosor, blommor, alltså standardgrejer. Men i slutändan så är det ju så att det är inte ett problem på det sättet. Alltså, det finns ju mycket större problem.
Det finns lite andra problem också. Det är ju att de här tatueringarna är ju oftast individuella på så sätt att du lätt kan bli identifierad med dem. Och det är därför som man, när man ställer in sig i fängelse, att du får ta av dig och att de liksom fotar dig. Jag har faktiskt fått en kommentar nu: har du inga tatueringar? Nej, jag har inte någon tatuering. Det är så ovanligt liksom.
Ja.
Men det är ju sånt. Tänk dig om du har liksom en ros på underarmen då, och så går du t-shirt, och sen så kanske det blir ett slagsmål eller någonting sånt.
Då är du körd.
Ja, du behöver inte bli körd, men det kan
vara. Nej, men det är risken att ökar ju markant.
Ja. Svårigheten att förklara bort varför den här personen som slår den andra på käften har en ros precis som du har på samma ställe liksom.
Jo, det blir svårt.
Sen sa du den andra artikeln var den svenska identiteten.
Ja, för jag har faktiskt tänkt mycket på svenska flaggor. För jag kom på en tanke idag, och det är att Nordiska motståndsrörelsen är ju idag den enda rikstäckande nationella organisationen i Sverige just nu, tror i Norden även, som har en identitet utöver den svenska eller liksom någon av de andra nordiska länderna, så att man har vår egen flagga med liksom riksrunen som är. Det är en annan identitet. Någonting utöver alla andra nationella rörelser i Sverige i alla fall, som är rikstäckande. Vi har typ två saxer. Ja, men de är ju regionala och då har de lite den identiteten. Men de som sprider sig över hela landet, de använder ju svenska flaggan på ett sätt som är liksom identitetsskapande. Och de pratar om svenska på ett annat sätt. Alltså, vi kan ju prata om svenskar och så också. Men där använder man svensk som identitet. Och det tycker jag är väldigt unikt med oss. Jag tror det också kan vara en sak som gör att vi har klarat oss så länge som vi har gjort. Vi har bildat vår egen lilla identitet, men jag vet inte.
Mm. Jo, men nu handlar inte min artikel om dig.
Nej, jag vet. Jag vet. Men jag har tänkt på det utöver. Det är någonting jag tänkt. Och sen kom jag liksom att tänka på din artikel utöver det. Men jag tänkte främst på den där, jag ser mig inte längre som svensk. Du argumenterar om en ny identitet. Och många nationella rörelser i Sverige använder ju svenska flaggan alltså rejält mycket. Och så det har ju rörelser gjort framöver. Men Nordiska motståndsrörelsen är typ den enda organisation som inte har gjort det. Utan det är vår flagga som används istället av vår symbol.
Den enda gången jag använder nu svensk för att liksom... det är för att jag i en form av argumentation ska liksom påpeka någonting. Men i ärlighetens namn, alltså, ja, ser man ju själv liksom mer. Hade någon sagt att typ Hansson, du är nordbo, så ja, jag är nordbo liksom. Speciellt i och med att man har rest och pratat en hel del med andra nordbor. Och ja, det var redan innan alltså, mitt nationella uppvaknande. Alltså, man... Jag är alldeles namn hade lättare att umgås med andra nordbor. Utomlands.
Men, alltså, jag känner mig rätt svensk så. Men alltså, det beror ju på alltid vilket umgänge. Det vill säga, om jag hänger med stockholmare, alltså, då känner jag mig som en rejäl bonde typ. Men hänger jag liksom med folk från Norden, då känner man sig såklart svensk. Alltså, man har ju hur många tusentals timmar har man inte med liksom det svenska skriftspråket som är liksom en skapelse för den svenska identiteten och sådär. Men jag tänker bara att svenskt är liksom så här, som politiskt koncept, så det känns vekt liksom. Jag tycker den nordiska identiteten med liksom med vår flagga, med runan, så mycket starkare liksom och mycket mer politiskt kapabelt. Alltså jag tänker USA, alltså lyssnar man på Warstrike, alltså de har ju otroliga problem med just den här amerikana identiteten. Och det är lite det som blir med den svenska. Man ser sig som amerikanare, men då har man liksom de här typ negrerna som har bott där sedan 1700-talet och de är också amerikanare och massa andra är det. Nu är det inte så illa i Sverige då eftersom vi ja, typ före 70-talet var etniskt svenska, men vi har kommit lite till den punkten att det känns som att, vad heter det? Och svenskt är lite väl snävt, alltså speciellt när man som jag har umgåtts med norrmän rätt mycket. Då inser man att det är typ exakt samma sak. Och då blir det lite överdrivet när man ska så här hetsa om svenskheten. När typ så här, folk från Östland i Norge liksom så här, det är som värmlänningar som bor lite längre västerut. Det blir skumt.
Ja, precis. Alltså, så när jag tänker på, alltså när jag träffar en dansk, då är det ju typ en folkkamrat. Han pratar inte samma språk som mig. Antagligen haft en annorlunda uppväxt när det kommer till historia och sånt. Men å andra sidan, i linne och sånt, så är han ju typ bara en person som pratar ett annorlunda språk.
Men vem känner du närmare? Någon liksom från Danmark eller typ någon så här någon från typ alltså någon bonde från typ så här Kiruna eller liksom så här Övertorneå eller något sånt där. Så då känns det som att du borde känna mer tillhörighet med en dansk faktiskt.
Men absolut, alltså visst, vi har ju skriftspråket och talspråket gemensamt, men alltså när norrlänningar håller på med sig sånt här. Alltså det gör ju inte danskar.
Nej.
Nej, och danskar brukar vara väldigt raka. Alltså. Och.
Jo.
Alltså på det sättet så. Alltså så visst, vi pratar inte samma språk. Och vi har kanske inte samma saker gemensamt. Vilka knytpunkter som man får under uppväxten. Men när det kommer till jargong, lynne och sånt, då menar jag på att jag är närmare danskarna. Sen vet jag om att danskar verkar ha en jävla problem med att förstå skåningar. Det borde kanske inte vara så, men så är det faktiskt. De har lättare att förstå.
Danska, deras språk är ju så utvecklats så skumt. Men om man tar alltså norrmän, alltså norskar som bor alltså från liksom Oslo och mot Sverige. Alltså de är väldigt lika svenskar. Alltså det är extremt så. Men vad heter det? Men alltså grejen är så här, jag har tänkt mycket så här att om i ett nytt Norden så skulle man, det står ju någonting i vår väg om att man behöver ha liksom, att alla ska få behålla sitt språk. Men jag tänker att man borde ju kunna skapa ett skriftspråk som är gemensamt för alla skandinaviska länderna i alla fall. Och då tänker jag bara, det har vi redan gjort med svenskan. Alltså när Gustav Vasa skapade liksom Bibeln och det blev standarden för skriftspråket, sen utvecklades det såklart. Men där sattes det som en standard på samma sätt som det gjorde i många andra länder, typ med Luthers Bibel och sådär. Men när Gustav Vasa skapade Bibeln och det blev skriftspråket, alltså så då hade vi ju rejäla dialekter. Så alltså det är ju, man får ju alltid göra ett nationsbygge och det känns som att folk som hänger väldigt mycket på den svenska identiteten, de pratar lite som att de tror att nationsbygget är klart. Men det är liksom, nationsbyggen kan ju vara, de är ju lite löpande sådär.
Så det kan vara. Ja, alltså folk utvecklas ju ständigt. Jag vet till exempel, jag tror det var Gustav den tredje som red ner till Karlskrona. Och han förstod det här, att det här är ett problem att de talar inte, jag kan inte göra mig förstå det nere i Blekinge liksom.
Nej.
Och därmed så skapas den här enheten i form av samma skrift och sånt. Alltså så nationella där kan ju vara lite, vad ska man säga, icke-toleranta med olika tal, dialekter och sånt. Där man egentligen knyter ihop det till ett språk och sånt.
Det är jättelätt. Alltså titta på typ kinesen och mandarin, alltså de har ju samma skriftspråk fast med liksom väldigt olika språk. Det är typ som att nu har ju de ett fungerande skriftspråk helt annorlunda, men de har typ samma skriftspråk men för väldigt stor skillnad på språken och sådär. Men ja, och nu i den moderna världen med internet, liksom man har radio och tv och sånt där, att liksom skapa en ny nationell identitet är jättelätt. Alltså tänk hur svårt det gick förr. Men tänk då att liksom, då ska någon trycka en bibel. Ska den gå ut till prästerna och så ska det läras. Alla läser inte. De som läser, alltså det tar tid. Skapar man typ en ny nordisk nation då. Där man har liksom skandinaviska som språk. Och bara sammanstrålar det på en gång. Alltså det blir jobbigt för vissa. Men skriftspråket är jättelätt. Det är bara blanda alla, alltså skandinaviska skriftspråk. Och så har du ett liksom. Folk får ju lära sig att skriva på nytt och det blir lite jobb och sådär. Men det går ju väldigt fort. Men det ska finnas ett syfte också sådär. Man ska ju göra det på riktigt.
Saken är men... ju, gör man något sånt så kommer ju det över tid leda till att de andra språken suddas ut.
Ja, men sen ska man tänka sig, vad är... Grejen är att det enda som är viktigt med ett språk, det är ju ett språk, ett verktyg. Så det viktiga med ett språk är ju vad det innehåller. Vissa kulturella grejer sådär också. Men hur många språk i Norden har inte suddats ut innan? Eller hur många dialekter har inte gjort det? Jättemånga som har gjort det. Någon gång får man ju tänka lite på. För det är så här... det är alltid bäst för en nation att ha samma språk. Enda gången man tjänar på flera språk är av kulturella skäl. Men du tjänar ju på att alla pratar liknande.
Sen får man också tänka liksom, när det gäller språk och sånt, gynnas vi av att tala samma språk som invandrarna som har lärt sig svenska nu? Eller skulle vi gynnas om vi hade ett helt annat språk? Det vill säga att det var ett få som talade. Och alltså för detta är ju typ vad judarna har gjort. De har haft att de kan tala det språket som de lever i land. De folken. Men sen så har de alltid haft sitt eget. I det här fallet kan det vara jiddisch, spanjol och några andra dialekter och sånt. Men
De har dock behövt skapa det. Ibland med hebreiska var de väl tvungna att skapa.
Ja, ny hebreiska. De fick skapa om det.
Men grejen med, då kan man tänka så här, om en typ vi och alla invandrare, pratar vi verkligen samma språk då? För det är liksom, jag känner invandrare som är andra generationen. Finns vissa tredje generations också. Och de pratar ju fortfarande blattesvenska eller vad man ska säga. Och då, för det man skiljer mellan är ju accent och dialekt. Accent är ju bara liksom att du har, din mun är liksom van att prata ditt modersmål. Så när du pratar ett främmande språk så fonetiken förs över. Men dialekt är ju liksom att det är en version av ett språk. Och många invandrare, de pratar ju en dialekt av svenska. Alltså många gånger är det ju inte att de inte har lärt sig. Många säger så här, men ni har inte lärt er riktigt svenska. De har inte lärt sig svensk svenska. Men de pratar ju sin version av svenska som de har lärt sig från sina föräldrar. Det är ju på samma sätt som att typ negrer i USA pratar på ett speciellt sätt. De har ju en egen dialekt, de har ju ett namn också och sådär.
Mm.
Det är när de säger sig typ axe istället för ask och sådär. Som många skrattar åt. Men alltså många invandrare pratar väldigt annorlunda än vad svenska gör nu. Och jag tror inte det kommer bli mindre med tiden.
Nej, alltså sånt kan jag få.
Jag tror bara det kommer särskiljas mer och mer och mer.
Och då kan man ju säga det som positivt liksom. Alltså får vi,
ja, för du hör ju skillnad. Alltså så här, språk är ju kultur på många sätt. Och vad heter det? Så fort du bara hör, alltså det kan ju bli ett samtalsämne många gånger när så här, lite så här små rasistiska svenskar i ens närhet hör hur en blatte pratar. Alltså om någon gång har man ju varit med om att man har hört en blatte tala och så här, någon i ens närhet har hört det. Som kanske inte är en men som är lite små rasistisk. Och de kan ju få damp över sånt. Alltså de kan ju bli upprörda. Och så sitter man själv och bara, ja men de pratar så där. Vad fan är problemet liksom? Det är så där. De är så där. Ja, de ska inte vara här, men det är så de pratar. Men vissa, alltså folk blir irriterade på det där. Och det är väl såklart det finns invandrare som pratar perfekt svenska. Men det är väl på samma sätt som att det finns negrer i USA som pratar perfekt engelska. Men de så här stora folkgruppen, de pratar ju olika dialekter. Och det där kommer aldrig försvinna. Inte när vi är så ointegrerade med varandra som vi är. Alla de här som gör alla sprängningar och skjutningar just nu. Alla så här 14-åriga pojkar som åker runt på kickbikes och drar kalasjnikovs genom folks dörrar. Alltså de pratar ju inte samma svenska dialekter som vi gör. De har ett helt annat ordförråd och ja, helt annan fonetik och sådär. Dialekter. Men det är bara så människor fungerar.
Mm. Hoppas det blir förvärras.
Ja,
så det ska inte ha dem prata perfekt rikssvenska.
Nej. Och det är det klassiska liksom att ja, man ska förbjuda hijabs och allting. Det är bara bra att de pratar sådär och liksom ha sina egna kläder, sina egna sätt att leva och sina andra seder. Och det är så jag kan lova dig, det kommer inte bli bättre. Alltså det kan väl vara så här. Om det sker någon förflyttning att så här, någon liten grupp latta blir integrerade på något sätt. Så. Men det blir också som att du har olika språk. För vissa blattar kan ju typ, när de är med svenskar så kan de prata lite mer svenskaktigt. Tänk dig typ en, inte vet jag, en syrian liksom, som studerar till advokat. Och då när han ska prata med sina typ klasskompisar som bara svenska tjejer. Ja, då kanske den personen kanske pratar lite mer svenska så. Men hemma inte. Men nej, det kommer förvärras. Eller det kommer i alla fall inte bli bättre. Det kan jag säga. Och sånt
vinner ju. Den kampen pågår ju nu. Alltså typ P3 och de spelar ju rapmusik och sånt. Men får de inget.
Men har de inte blivit lite tillbakatryckta?
Ja, det är just det min poäng är att för att den här verkligen blattsvenskan verkligen ska ta riktigt, riktigt permanent fast så krävs det att media, vad heter det, godtar den. Och det gör de till viss del. Det finns ju vissa som, du vet, SVT-reporter och sånt som bara, fan du kan inte prata svenska. Men det krävs det att de blir och det kanske hjälpt med sociala medier att det fortfarande kan hålla sig fast liksom den här dialekterna som du vill att kalla det. Medans, men i framtiden så
jag skulle säga att det är en dialekt. Det är inte dålig pratad svenska. Alltså vi tycker det. Men jag skulle säga att rent lingvistiskt så är det en dialekt.
Jag är ingen språkforskare, Lucas, så jag kan varken dement- säga att du har rätt.
Alltså man kan tycka att det är ful svenska, men jag tycker, alltså jag anser att det är en dialekt. Alltså det är så här, det är som att skåningar pratar skånska, vad heter det, dalmasa pratar dalmål och blattar pratar, ja, blattesvenska, ortensvenska. Det är så folkgrupper fungerar kulturellt.
Mm. Nej, så jag kan bara hoppas att det blir mer permanent i typ sådana stora mediala publikationer som typ Bonnier, SVT och sånt. Men jag tror
men du har väl sett sådana här SVT-inslag där de har så här blatte reportrar. Det låter,
ja, ja, definitivt.
Man sitter och skrattar. Men folk ser det som ett skämt. Alltså. Människor skrattar bara det. Men det är nog så kul.
Mm. Mer av sånt hoppas jag. Men jag vet om att vindarna vänder. Jag tror de kommer gå mot det mer och mer. Och SD är ju framkant där tyvärr. På det sättet.
Men ska man hålla ihop ett mångkulturellt samhälle så är det ju, det funkar ju inte. Alltså man måste ju ha någon typ av sammanhållning. I ett modernt land så blir det väldigt svårt när man ska typ ha statlig tv och så ska folk hålla på och så här prata på helt olika sätt. Alltså det blir jättekonstigt. Alltså ofta så att ha en liksom modern västerländsk nation bygger ju oftast på att man har ett gemensamt språk. Sen finns det ju oftast många olika språk. Alltså till exempel man kan ha, inte vet jag, samiska och jiddisch och sådär. Men då gör man ju det till nationella minoriteter som man gjort idag. Och så kan man gulla med dem och så kan man tycka att det är jättesynd. Alltså så här, för ett exempel vi har är ju SVT Sápmi. Alltså på samma sätt som det finns typ SVT Västmanland så finns det SVT Sápmi. Och då har de liksom det på typ sydsamiska, tror jag. Eller umesamiska. Det finns lite olika, men det är på samiska i alla fall. Och då har de nyheter på samiska med svenska. Men då måste man göra det väldigt separat. Språk är så viktigt så det funkar inte så där. Men nej. Nej, jag kan lova det. Det kommer inte bli bättre. Utan det kommer bli en del av det här Sverige som kommer finnas framöver. När vi kommer ha flera olika folkgrupper som kommer behöva leva sida vid sida. Helt enkelt. Och försöka hitta en väg. Sen kommer ju vi, har ju vi som mål att vinna till slut och liksom slänga ut dem. Men tills vi klarar av det så kommer det bli lite att man får leva i sluttampen av romarriket med massa folkgrupper som ska hålla på och kärva med varandra och så.
Mm, jag tror, alltså jag har ingen bevis för detta överhuvudtaget. Men jag tror att vissa folkgrupper alltså utvecklar språk, alltså bland annat efter liksom hur deras stämband finns. Och jag kan inte tänka mig att alla stämband är exakt likadana i hela världen bland alla människogrupper. Därav så får man olika ljud och sådana grejer, vilket gör då att man skapar nya annorlunda språk för att kommunicera. Och när man då tar hit en annan grupp som har en annan form av, vad ska man säga, stämband, så kommer de anpassa språket därefter för att underlätta för dem själva att prata.
Jag skulle inte säga att det har så mycket med stämbanden att göra, men det handlar ju om liksom vilket språk de personligen har. Alltså man tänker vilket språk de ursprungligen har, för man tänker ungefär som i många dialekter i svenskan så har vi typ SJ-ljudet då, till exempel sjal, att man säger sjal. Men om du kommer från ett arabiskt talande land när sja-ljudet inte finns, då kommer man ju ta ett annat ljud, typ sja istället. Liksom. Så då låter det annorlunda så. Men Sen om de är stämbanden och gör så finns det ingen lingvistisk forskning för just det, men man har ju som ett kulturellt minne av vad ens mun är van att göra. Så. Helt enkelt.
Ja, för vi får forska på detta kanske. Ja. Kanske slänga iväg in några sökningar på nätet och kanske läsa abstrakten på några forskningsrapporter.
Ja, absolut. Men jag vill bara det med språket, det är väldigt kulturellt. Till exempel det finska språket är ju mindre besläktat med svenska än vad indiska språk är. Och kurdiska också. Så språk och ras går ju inte alltid ihop. Negrerna i USA pratar engelska. Det finns liksom vita människor som pratar liksom, typ ungerska är ju inte besläktat med de andra europeiska språken på många sätt. Så det är liksom så här, det är en rätt kulturell grej. Men ras är ju, det är bara att titta på folk så ser man det. Men ja, men vi sätter punkt där. Så är det dags för Radio Nordfront, jag tänker. Ha det så bra. Ses vi nästa vecka.
Tack och hej.